Välkomna tillbaka till Smartare Fitness-podden. Jag har som vanligt David Haron med mig och mitt namn är Pavle Martinoski. Och idag har vi sovit bra för att vi har med oss en gäst och vi ska prata om just det ämnet, sömn. Eller har du sovit bra, David?
Alltså enligt min nya madrass som mäter allt möjligt så har jag faktiskt sovit lite för lite dåligt, sämre. Men helt, alltså det, den säger 90%.
Och jag tycker att det där ska vi gå in på, trackers. Mm. Och vi har med oss Björn Hedensjö. Välkommen tillbaka till studion, Smartare Fitness-podden.
Otroligt mysigt att hänga med er alltid när vi ses.
Ja, det är
här.
Tack, tack. Förra gången pratade vi om, tror jag, prokrastinering och lite sådana saker. Och, men du är så här multitalang. Du är psykolog och du har skrivit en massa böcker om olika saker, bland annat en sömnbok.
Ja.
Berätta, vad heter den? Och sen så är du aktuell med en annan bok. Det kan vi ta kanske i slutet.
Ja, precis. Nej, men min sömnbok, det var min första bok. Den hette En perfekt natt. Varför du sover och hur du gör det bättre. Den kom faktiskt för 10 år sedan, men den lever fortfarande. Och jag är fortfarande mycket ute och föreläser om sömn och sådär. Så det har jag koll på.
Ja. Så jävla bra namn.
En perfekt natt, ja.
Så jävla bra namn.
Har du sett omslaget på den boken? Nej. Den är ju så jävla bra. Det är en kudde.
Eller det är en kudde, liksom.
Så jävla bra.
Ja, men det är så här, sluta komplicera det. Sov.
Vi säger till vår videokille att poppa upp den här nu så att alla kan se
det. Ja, det var ett otroligt omslag. Jag tror att den vann något pris i något så här internationellt fint pris för omslag i New York. För att det var så fiffigt. Alltså, den är ju liksom gjord som ett örngott. Och det var också väldigt...
Måste jag googla upp det här?
Ja, det var kul när vi gjorde kampanjen för den. För då kunde man göra bokomslaget som just ett örngott som man skickade ut då till folk.
Men alltså, den designen vill man ju ta tag i.
Det var någon amerikansk sån.
Ja, men den var out of the box. Den var riktigt, riktigt snygg. Jag har inte sett den liksom live så. Men jag kan tänka mig att man kunde göra väldigt mycket kampanjer kring det.
Ja.
Liksom, det var ju verkligen... Den sa sig... Alltså, den pratade... Vad säger man? Den talar för sig själv.
En sån här sjuk grej att det där omslaget då, vi gjorde örngott av det som PR-grej och skickade ut. Och nu, sen blev det 50 sådana över så att jag har jättemånga sådana hemma. Så att då har jag i min säng alltid är ett sånt minst en kudde som har så här, mitt namn på. Så det känns, man känner sig som en sån här fullblods narcissist.
När... Jaha, det är själva omslaget. Alltså för det är ju som ett örngott. Ja. Boken ser ut som ett örngott och sen så är det ju text på.
Liksom. Exakt.
Så örngottet har samma liksom, titel på. Aha, fan, det där var det.
Men jag fattar inte, är det en kudde? Som,
alltså... Man vill ju tro det.
Men vänta, för här, är det här rätt? Ja. Okay,
Det ser väldigt 3D ut.
Den ser nice ut, men det här ser ju ut som en kudde.
Ja, men det där är också omslaget.
Ja, men exakt, men man fattar inte kanten. Liksom, poppa upp den,
jättesnygg,
David.
Jättesnygg.
På Spotify. Mm.
Men det betyder att du har stenkoll på sömn och det är därför vi ville ha med dig här för att prata sömn.
Ja.
Och jag kan väl liksom smyga in lite grann i den första frågan och då är det lite så här... Har folk, om man tittar så här i Sverige, i vår vardag, alltså vår omgivning, har folk dålig sömn? Är det liksom, finns det studier på det?
Mm. Det finns mycket studier på det. Och om du går in i ett rum med ett gäng människor och frågar hur många här sov dåligt i natt, då kommer 25% svara ja. Mm. Jag sov dåligt i natt på den frågan. Så att det är väldigt vanligt. Och det finns ett gäng... olika folksjukdomar kan man väl nästan kalla det. En är det som kallas klinisk insomni, alltså sömnlöshet. Att man har svårt att somna, ligger och vrider sig länge innan man somnar. Att man vaknar upp mitt i natten massa gånger. Eller att man vaknar alldeles för tidigt på morgonen. Någon av de tre grejerna.
Alla tre.
Jo, men på ett sätt som med alla diagnoser då, så gäller det att det ska störa ditt liv på något liksom avgörande sätt. Att du inte riktigt funkar i vardagen och så. Så att, för att det ska vara på klinisk nivå så måste det vara så pass allvarligt. För att det här vakna till, det händer ju alla så att säga. Så att det är en sån grej. Och sen så har vi dygnsrytmstörningar eller dygnsrytmsrubbningar. På olika, alltså att man hamnar ur fas med omvärlden.
Mm.
Att man sitter uppe svinsent kanske. Eller att man liksom hamnar ur fas helt enkelt. Och sen så har vi apné, vet ni vad det är för något?
Ja, men typ att man har svårt att andas eller?
Så andningsuppehåll.
Ja, men det lät som det, ja.
Nattliga andningsuppehåll. Också vanligt.
Så många anledningar känns det som. Det känns som att det finns så här hur många anledningar som helst till att någon sover dåligt.
Ja.
Och då har vi de här diagnoserna som är så här kliniska.
Mm.
Men sen har vi också så här mentala grejer som också är så här. Ja. Och då blir det så här, och sen även om allt det där sitter, så finns det också så här, vi hade ju en kille här innan som pratade om så här, alltså circadian rhythm.
Ja.
Liksom, ja men du har inte fått tillräckligt med dagsljus. Ja. Så fuck you. Mm. Alltså typ att du inte har fått reglera eller koffeinintag och kosten. Alltså det är så här, det är mycket shit man måste ha together för att sova bra.
Vad skulle du säga är de vanligaste orsakerna till sömnproblem? Och nu pratar jag liksom lite på lekmannanivå, alltså väldigt brett, och du sa redan det, att det finns tre olika diagnoser i alla fall, men om man tar det, om man klumpar ihop det lite grann, sen, eller du får stoppa mig om du bara, nej du får inte klumpa ihop det, men vad är orsakerna då? Alltså nu nämnde du lite koffein och lite grejer, men finns det något som man har ändå konstaterat är grejen?
Jag behandlar ju sånt här ibland då, och väldigt ofta skulle jag säga att det är stressrelaterat.
Jag visste inte det.
Ja. Så att det är kopplat till livet i övrigt. Så att man får fixa andra grejer för att få till sömnen. Stress och sömnbesvär hänger väldigt, väldigt nära ihop. Och ibland får man vara så här, okej. Okay, alltså som jag som kliniker då får vara så här, okej. Okay, är det stressen som vi ska fokusera på? Ska vi börja med ditt liv på dagarna? Eller är det sömnen som vi ska börja med? För att båda de påverkar varann så att säga. Det kan bli som en sån här dödsspiral. Att man har ett stressigt, problematiskt liv och så sover man sämre. Och en grej som händer när man sover sämre är att man blir mycket, mycket känsligare. Alltså man blir mycket stresskänsligare. Stressen förvärras, och när stressen förvärras blir sömnen ännu sämre och så vidare. Så att det blir som en negativ spiral som man måste bryta då. Och då får jag fundera som kliniker, var ska jag gå in? Är det liksom i livet på dagen eller på natten? Eller kanske både och.
Yeah. Jag tycker det är intressant. Vi har ju planerat att köra ett nedslag om just stress också. Och vi får se om vi touchar det här eller om det blir ett helt eget avsnitt. Men jag känner igen det där jättemycket. Perioder, jag har sovit väldigt bra, men jag hade en period nu innan jag skulle gifta mig där det var väldigt mycket stress kring det, åsikter från familjen om hur det ska gå till och hej och hå. Jag sov väldigt dåligt då. Jag gick liksom, jag kunde liksom, så fort jag la mig ner, så fort jag la mig på kudden, så gick tankarna igång direkt och kunde inte sova. Och jag hade ett knep, du kommer säkert bara bärsa helt, men jag läser något tråkig artikel i mobilen då såklart. Så det kanske liksom en liten minus med att man tittar i mobilen, men samtidigt så varvade jag ner av det.
Mm.
Och sen när jag är helt liksom, helt däckad, att det var så jävla tråkigt, och bara liksom lämnar jag mobilen och så bara fortsätter jag sova.
Flyr in i sömnen.
Lite så. Jag hade ett knep, men alltså fy fan, det var liksom en kort period, men att leva med det här under lång tid, för jag tänker att många har det här kroniskt och har haft det i flera år och sådär. Har du behandlat sådana personer som har haft det väldigt länge? Och
ja, nej, men det har jag gjort. Ibland så stöter man på folk som, där det känns som att det är nästan biologiskt på något sätt, att man, det har varit så här hela livet. Och då kan det vara lite knepigt att behandla faktiskt. Alltså att det känns som att det är nästan helt och hållet kroppsligt. Så där. Jag vet sådana case jag har stött på. Så där, att, ja, men jag har alltid, hela mitt liv har det varit så här att jag sover 4 timmar. Kan inte sova mer. Och, jag har testat allt. Och så, och då kan jag känna att prognosen är kanske inte kanon. Faktiskt. Men ofta, väldigt ofta går det att göra någonting åt. Och ofta så kan man koppla det till saker. Så att ja, men det funkade bra fram tills att jag började på det här jobbet. Eller det funkade bra fram tills att jag flyttade ihop med min sambo. Eller
så detektivarbete.
Att man, ja, men som i ditt fall där med bröllopet, det funkade bra tills.
Jag visste exakt att det var. För att jag har sovit väldigt bra i väldigt många år.
Ja.
Alltså, och jag vet att jag har haft perioder i mitt liv där jag har sovit sämre, haft svårt att somna och sådana saker. Men jag tror att jag aldrig har haft svårt att sova tillräckligt mycket totalt. Jag kanske har hållit på och vänt i dygnet och hållit på liksom så här, haft liksom olika sämre perioder och inte så bra rutiner. Men jag har nog alltid liksom fått i mig tillräckligt med sömn, tror jag i alla fall.
Ja.
Men det här var verkligen så jag kunde pinpointa det. Det var så här, ah shit, det är jobbigt nu. Mm. Och så bara, tankarna går. Så fort jag lägger mig så går tankarna. För då stänger jag av allt annat och då bara kommer de tankarna.
Ja, precis. Och den stora ironin här är ju att man då sover som sämst när man behöver det som bäst.
Mm, mm,
eller hur?
Exakt.
Jag har sådana där tillfällen när jag alltid sover kass. Och det är när jag ska vara med i någon morgonsoffa på tv.
Flyget också.
Och flyget. Ja, men på flyget är ändå okej, för att då ska man, behöver man inte prestera.
Nej.
Men i morgonsoffan ska man ju, då har man så här 3 minuter att prestera sitt yttersta.
Just det.
Och jag har någon sån här katastroftanke om att jag ska sova, liksom sova igenom larmet. Och så ska det vara tomt i soffan där man ska sitta där. Och så,
då är det fucked.
Och så kan man inte sova. Och sen så är man helt, vi kanske kommer in på det sen. Men ja, man blir så otroligt liksom kognitivt påverkad av sömnbrist. Men just det där, att jag tänker på ditt bröllop, vill ju du vara ditt absolut bästa jag.
Just det,
och du vill vara snygg och liksom snabb och sådär. Och du är bara ett vrak, alltså, det är inte så bra.
Ja, exakt. Det här höll på under lång tid innan liksom så. Men sen så tror jag att jag liksom, ja, men hittade något flow i att så här, ja, men jag försökte ha vissa rutiner. Det hjälpte väldigt mycket med att ha rutiner. Vi kommer gå in lite på det, att kanske liksom, vad man kan göra om man har problem med sömnen. Ja. Alltså, det finns olika grader av helvetet, antar jag. Men
jag har hört att liksom, anledningen, för jag har haft jättemycket sådana problem i mitt liv, faktiskt. Och jag liksom började forska lite inom det här. Så du får rätta mig om jag har läst någon bra science om det här eller inte. Men att tankarna på kvällen kommer för att börja sortera allt skit som du borde ha gjort under dagen.
Låt oss börja med att så här, vad kan man göra åt saken? För sen kan vi komma in lite på träning, tänker jag.
Ja, det är en anledning, tänker jag, till varför du inte sover.
Mm.
Så är det en legit grej att du har inte liksom, att du har stressat så mycket under dagen och liksom pushat bort tankar och känslor, att de sen kommer upp när du ska börja gå och lägga dig.
Ja, man har inte hunnit. Det är kanske första gången på dagen som man stannar upp egentligen.
Ja, men ja, exakt. Kan det vara en anledning till att tankarna börjar just när man ska börja sova?
Ja, visst, absolut. Ja. Absolut.
Att liksom, alltså, vad jag har hört då, så får du rätta mig.
Nej, men det är
klart. Att hjärnan vill ha organiserat, liksom. Den vill strukturera. Men om du inte har hunnit eller har skitit i det eller bara kört igenom allting, att den sen börjar då,
ja,
försöka.
Ja, visst, men för många är det ju första gången på dagen som man faktiskt inte har liksom fokuserat på någon praktisk grej. Alltså man går igenom dagen och har massa saker för sig hela tiden.
Yeah.
Och sen så har du helt plötsligt inte det. Och det är därför det är så himla bra att vi kommer säkert komma in på det sen. Men det är otroligt viktigt att ta en eller helst ett par timmar innan man går och lägger sig. Då man faktiskt stannar upp och varvar ner lite. Så kan man riva av en del av det där innan man går och lägger sig.
Ja, du kanske var inne på någonting, Pavle.
Nej, men jag tycker att det här är väldigt bra flow att bara fortsätta prata om sömnrutiner. För sen kan vi kanske ha ett block där vi pratar lite mer om träning och diskuterar där. Och lite, du vet, sömntrackers och sånt där som du, Davids madrass och jag vet inte vad.
Ja, men
okej, hjälp oss få en bra sömnrutin. Eller ja, nu kanske jag
en
sa
perfekt
för mycket.
Natt.
Men vad gör man om man har problem och liksom, vilka spakar kan man dra i?
Ja, precis. Det är ju väldigt olika. Detektivarbete sa du, David, tidigare. Och det är ju, så är det ju verkligen, alltså när jag jobbar med ett fall. Så där, då får man bara kika på vad i den här personens specifika liv är det. Men det brukar ofta koka ner till lite liknande saker. Och jag kan dra mina bästa av då. Och en sån grej är just det här med nedvarvning. Att man liksom tar helst ett par timmar på kvällen då du ägnar dig åt pulssänkande aktiviteter. Du berättade tidigare om ett trick som funkade för dig, som var att läsa någon tråkig artikel i mobilen. Och så sa du, det här är säkert inget bra. Men du är ju facit på det. Alltså så här, det funkade bra för dig, ja, men då är det en bra grej. Alltså, det funkade för att du skulle komma ner i varv.
Så jag bara slocknar, du vet. Ja. Det är verkligen så här en artikel.
Ja, tråkigt.
Det kan vara någon Wikipedia-grej. Alltså någon historiegrej eller något jättekonstigt, så här random. Och så bara, har jag en förmåga att sätta mig in i det och bara, men gud, okej, nu ska vi se hur kul det här är. Om det är absolut inte kul. Och då liksom så här, tre stycken in så bara, okej, jag börjar varva ner.
Ja.
Så,
precis.
Så det är bra.
Men för jag möter ofta den typen av så här, folk är så här, det här kanske inte är bra. Så här, och du säger alltid, så här, funkar det för dig? Ja, men då är det bra. Alltså det är det som är facit. Så att det som funkar för är bra. Men med det sagt så ska jag säga att mobilen är ju en, liksom, är ju typ jätteproblematisk i de här sammanhangen. Och det brukar ofta vara boven faktiskt. Så här, okej, nästan alla har ju mobilen på nattduksbordet inom en armslängd. Men om man kollar en person som är så här, jag vaknar mitt i natten så kan jag inte somna om. Okej, men vad gör du när du vaknar? Ja, men då kanske jag så här, tar och scrollar på mobilen och så. Och vad är problemet med mobilen? Det var ett snack för några år sedan om att det var det här blåljuset i modern skärmteknologi då. Samma blåljus som finns i dagsljus som stör produktionen av melatonin. Mm. Det här kroppens eget sömnhormon. Man tänkte att det var boven. Men sen så har man gjort studier där man har sett att effekten från det blåljuset i mobiler, skärmen är så liten så att det blir en väldigt liten effekt.
Mm.
Alltså, jag tror att det fördröjer insomning med ett par minuter i någon studie. Så det var ingen stor sak med det här blåljuset. Problemet med mobilerna är istället att de kräver interaktivitet. Alltså du kanske ska scrolla mejlen och så har man ett mejl från chefen, så blir man förbannad. Alltså det liksom aktiverar hela...
Det sätter igång hjärnan.
Det sätter igång hjärnan och det sätter igång, alltså det drar igång egentligen en stressreaktion kan man säga. Alltså man får ett påslag, man får puls och man blir alert. Alltså jag brukar prata om att man ska hjälpa sitt lugn- och ro-system. Det här är rena motsatsen då. Att, eller man kanske kollar på liksom Instagram och så kommer någon person man stör sig på. Så blir man, ligger man och kokar lite.
Någon alltså, gurka.
Ja, någon gurka.
Så att, det är därför jag inte sover. Vad fan.
så att det där är liksom väldigt problematiskt för många. Och då kan en instruktion från mig vara att okej, okay, du ska ha mobilen liksom på så långt avstånd att du inte kan nå den. Mm. Eller i ett annat rum till och med. Du får skaffa en analog väckarklocka. Och så. Alltså, för att den aktiverar dig. Mm. På ett sätt som stör din sömn. Mm. Så att det också. Men om det funkar för dig, Pavle, så fortsätt med det.
Ja, men jag tänker liksom att jag sätter på Do Not Disturb eller vad det heter. Liksom nattläget. Och då kommer inga mejl kanske. Men ja, apropå det du sa. Om jag kommer på att så här, just det, har jag glömt att svara på det där mejlet, då är det kört. Då kommer alltså jag känner verkligen, pulsen går upp och det är så här, oh shit, jag måste bara kolla om jag har gjort det. Sen kan jag liksom schemalägga det, att så här, lägga någon påminnelse för att ta tag i det imorgon. Men jag tror att den där lilla bursten i liksom, att jag får ett påslag och då är det så här, okej, nu måste jag lugna ner mig igen.
Ja, visst, absolut.
Men okej, men det där är intressant. Så om liksom... Jag håller mig borta från de bitarna, har liksom, det är en liten skärm, jag läser något tråkigt, det får mig att somna. Men vad ska du säga om tvn då? För det är lite större skärm, lite mer ljus.
Precis, tvn, men den, alltså, jag tror inte att det finns någon sån liksom effekt. Alltså den är på lite större avstånd. Mm. Alltså tv skulle jag säga generellt bättre.
Okay.
För att den kräver inte interaktivitet på samma sätt. Den kräver inget av dig. Du är passiv, du sitter och tar emot. Du måste inte...
Liksom, inspel liksom.
Ja, du måste inte göra något inspel. Eller du kan inte kommentera på någonting. Eller du behöver inte lajka någon grej eller så. Utan du kan vara en passiv mottagare. Sen är det klart att du kanske, om du kollar på nyheterna och så ser du något som gör dig förbannad, då får du också det där påslaget. Men om du tittar på något som du blir lugn av, alltså det är så här, den enkla instruktionen. Blir du lugn av det här, gör det då. Då är det kanon. Nice. Folk säger, kan man lyssna på poddar? Ja, blir du lugn av det? Blir du lugn av den där personens röst? Kör på det, kanongrej. Mm. Så att det är liksom svaret, blir jag lugn av det här?
Men skönt att det inte är så alarmerande med det här med ljusgrejen.
Nej, det kan man chilla lite
med. Men får jag bara flika där med ljusgrejen? Jag tror att den studien, jag vet, för att jag vet att vi snackar om det här med blå ljus innan läggdags. Och jag sa också så här, det är tydligen inte så knas som folk har trott.
Men, det är lite knas, men inte så mycket knas.
Ja, men jag tror att det är mer knas om du inte har haft dagsljus tidigt på dagen.
Så kan det nog vara.
Jag kan inte lova att svära, men jag är 90% säker på att det påverkar inte dig mycket alls om du har fått dagsljus tidigt på dagen. För då har du synkroniserat din dygnsrytm.
Det låter logiskt och rimligt.
För att om du har varit mörkt hela tiden och du får ljuset, du blir mer påverkad av det första ljuset. Alltså lite så. Men att tydligen,
precis, för att det är det här blå ljuset som styr hela det cirkadianska systemet. Yeah. Och om man inte får något annat, då hämtar det väl information från det här lilla som man får. Då. Alltså det tycker jag låter
Så att har du satt tydligt med så här, ja, men 7-8 på morgonen så får du ordentligt med ljus. Mm. Om du har satt den klockan så då tror jag inte att mobilen påverkar lika mycket. Men om du liksom har gått runt och vaknat under mörker, aldrig fått något ordentligt ljus, aldrig varit ute och tränat, rört dig och sen så börjar jag med skärmen. Då tror jag att det väcker dig mer.
Ja.
Men hur man än vrider och vänder på det så kanske man ändå ska chilla med mobilen överhuvudtaget för att varva ner interaktion.
Ja, just det. Jag tror verkligen att det är den stora grejen, att det liksom den aktiverar oss på olika sätt. Man blir liksom arg, stressad, uppspelt. Alltså det händer massa saker.
Alltså grejen är att jag har ju som det låter ju på dig, Pablo, som att du säger, du är en rätt vanlig människa. Du sover generellt sett väldigt bra och sen så händer något i ditt liv så lite stressad och behöver chilla ner lite. Ändå rätt normal. Min bror är också rätt så. Han har aldrig problem att sova. Han skiter i om det är kokhett, bastu. Alltså han, det finns ingen sömnhygien överhuvudtaget. Och då blir jag lite så här, varför har vissa människor... För jag vill inte tro att min bror är helt harmonisk heller. Liksom. Alltså det är så här, alla vi... Alltså så här, varför kan vissa... För jag har tänkt på det. Vissa människor som jag ändå känner som sover skitbra, som har jättemycket problem i sina liv, är de bara bättre på att så här, stöta bort stress och bara, vi tar det imorgon.
Ja, alltså det kan nog finnas sådana personer.
Vissa slocknar ju bara.
Vi sover på saken.
Jag är ju lite kanske, nu vill vi inte dra några diagnoser, speciellt när vi har en psykolag här, men jag är ju lite mer ADHD utav mig. Jag är mer jag är mer reaktiv överlag. Det vet väl alla som följer mig på sociala medier. Och det sätter ju igång saker. Alltså jag är ju stresskänslig. Eller jag är väldigt stresstålig på det sättet, men jag reagerar. Jag börjar direkt aktivera mig. Så att minsta lilla distraktion för mig håller mig vaken.
Ja. Och om man är sån, då måste man ju ta hänsyn till det och rensa livet på distraktioner när det är dags att chilla lite.
Exakt. Så serier har jag faktiskt, så tv-grejen kan jag faktiskt bekräfta. Att sitta och kolla på serier på kvällen. Jag och Matilda sitter och kollar på serier så här på kvällen innan vi sitter så här.
Ja, men samma här.
Ja, och hon är så här, kan vi kolla på någon skräck? Du säger nej, absolut inte. Något hjärndött liksom, kan vi kolla på. Och sen så, för det är nedvarvning på ett sätt. Man sitter där och kollar, sen blir man trött så går man och lägger sig.
Jag har faktiskt personligen, tror jag i alla fall, inte problem med att det är någonting som är superintressant. Jag tror att det på lätten trillar ner lite grann nu när du sa, för det krävs ingenting från mig. Jag bara tar in info. Sen om jag kommer ihåg infon, det är nästa apa. Det är liksom, jag tror att jag är väldigt duktig på att bara säga, men det är kul liksom. Det är så, det är skön vibe. Även om det är, skräck gillar jag däremot inte. Det kan jag. Men typ så här, om det är någon så här dokumentär om något tragiskt, jag kan ändå tycka att det är lite avslappnande att så här, låter hemskt, men att det ändå är lite så här, men jag vet inte, det är, dokumentärer är nice för de är liksom, det är något flow som är inte så här.
Men det kräver inget av dig. Alltså mobilen nu är ju ett spel. Det är ju som vi håller på med hemsidan också. Så här, vad får du för feedback på allt du gör?
Du
får ju feedback på allt hela tiden. Det är som ett tv-spel. Liksom.
Men exakt, det kommer till, det får mig att liksom bara nämna den här grejen. Så tv-spel är big no-no kan jag tänka mig då. För de är väldigt interaktiva.
Ja, just det. Och man, alltså, exakt. Alltså, pulsen är jättebra. Liksom, vad händer med pulsen? Sitter man och spelar tv-spel, alltså... Det kanske är någon sån här jump scare eller liksom, alltså det händer massa saker. Förmodligen kommer du få ett puls liksom. Och då aktiveras du. Och det är inte det vi vill när vi ska sova. Då vill vi lugna ner oss.
Då har jag en kontroversiell fråga här. Som kanske inte är så kontroversiell. För det är inte kontroversiellt alls.
Kör.
Men folk ligger ju innan de sover.
Är det bra?
ja, men det är så här, det i sig kan ju lugna ner dig. Men det i sig är en aktivitet.
Ja.
Så vad är nettot här?
Precis, alltså sex brukar räknas till sömnfrämjande aktiviteter.
Direkt innan läggdags?
Ja, visst. Alltså det är ju ett litet idrottspass. Men man blir ju otroligt avslappnad efteråt.
Yes.
Men om pulsen har gått upp som fan då?
Ja, när man har legat. Men alltså, du har nog en väldigt fin vilopuls efter om du skulle mäta. Alltså när du så ligger, när du ligger och eftergosar, David.
Mm. Ja, men, det är för att jag har ju min madrass nu. Som sitter och mäter allting jag gör. Alltså jag är ju supergeeky där med trackers. Och jag har faktiskt haft lite sämre sömn efter. Alltså jag tror kanske inte att jag har hunnit varva ner helt.
Nej.
Innan. Alltså jag tänker bara så här. Om jag frågar dig så här. Mm. Ah, men Björn, om du fick välja. Du ligger när du ska sova i princip. Och sen så går du och lägger dig direkt. Eller låt säga att du ska sova 10:00. Mm. Är det bra att ligga 9:50? Eller är det bättre att ligga 9?
Kanske 9 då.
Ja, men exakt. Ja. Alltså, just den här att du ändå hinner på något sätt lugna ner dig. För jag tänker så här, med djupsömnen är rätt så tidigt.
Det är också slöseri med den här otroligt goda känslan efteråt att somna direkt.
Ja, man kanske
då vill man ligga vaken ett tag och må sådär bra som man gör.
Ja, så beror på hur ni kär man är. Men det skulle inte vara sådana. Men jag menar bara att jag tror ändå att det finns någonting i så här, lugna ner dig innan du sover.
Mm.
Alltså, jag tänker då
men det är ju faktiskt ändå mitt första...
Ja.
Alltså om jag ska lista mina bästa tips, då är mitt första... att ta ett par timmar till nedvarvning.
Mm.
Men med det sagt så brukar sex brukar räknas som en nedvarvande aktivitet av mig och mina kollegor. Det är sådär liksom att det får man hålla på med. Mm. det är ingenting man behöver ta bort.
Mm. Nice. Okej, men du började ju med dina bästa tips och sen kom vi in där och
hög
fråga. Men har du fler?
Mm. Ah, gud ja.
Hur många ni vill.
det har jag faktiskt. Alltså, jag har så här... Jag menar, ute och föreläser om det så har jag kanske, alltså jag har en så här bruttolista på 25 tips och så brukar jag kapa den beroende på hur mycket tid jag har på mig. Så att jag har mycket att säga om det här. Men om vi tar de viktigaste, ni har ju redan varit inne på det här med dagsljus och ni har gjort något poddavsnitt om det, om jag förstod rätt.
Med en kille som snackar om synkronisering av vårt
just det. Så då kanske jag inte behöver prata så himla mycket om det. Men det, jag gillar det tipset för att det är lite okänt. Det är inte så många som har koll på den grejen, att det viktigt att försöka få dagsljus framförallt på förmiddagen då, om man vill somna på ett bra sätt på kvällen. Och en sak till kan man säga om det då, och det är att, för då brukar folk vara så här: okej, men jag jobbar ju. Jag kan inte hålla på och liksom drälla runt utomhus hur som helst. Nej, det är sant, men försök sitta nära fönster, för att man får den här dagsljuseffekten om man sitter nära fönster. Så 3 meter in i en lokal så är den halverad, den dagsljuseffekten. 6 meter in så är det ner på 0. Så att om man åtminstone kan försöka vistas lite vid fönster är en bra sak.
Mm. Eller sådana här lampor. Starka lampor.
Exakt. Man kan jobba med sådana dagsljuslampor. Men då måste det vara...
ordentligt.
Alltså, du måste ha ljus i rätt frekvens. Det räcker inte med ett starkt vanligt ljus, utan det måste vara ett sånt här blått ljus. Jag har en sån dagsljuslampa som jag brukar slå på ungefär så här års.
Är det någon specialare eller är det någon...
Ja, det är en specialare som jag sitter och jobbar vid och sådär för att få. För jag har nämligen en sån tendens till lite sån här säsongsbunden depp faktiskt.
Mm. Ja, men samma här.
Ja. Och vi fortsätter på min lilla tipslista, va? Då...
Har de märke? Sponsrad?
Vad sa du?
Sponsrad av någon lampa?
Nej, jag är faktiskt osponsrad. Jag köpte den innan jag hade en podd och sånt där. Innan jag var lite offentlig. Så att helt osponsrad dagsljuslampa. Men man kan skriva till mig så kan jag dra en länk.
Den finns i boken.
jag tänkte på en grej som jag, apropå att jag har försökt så här, gå ut på promenader tidigt på morgonen. Jag gjorde inte det i morse så jag är lite seg nu.
Mm.
Nej, skojar bara. Men på morgonen direkt så fort jag vaknar, jag har mobilen på nattduksbordet. Men det jag gör, jag drar på ljusstyrkan till max direkt så, här, så att jag får en liksom...
Du chockar dig lite
grann. Ja, jag chockar mig lite grann. Och sen så, jag vet att det är inte, återigen för vi har sagt det redan, att det är så liten skärm. Den har liksom, tror jag, noll effekt.
Mm.
Varken liksom åt ena eller andra hållet. Men jag tycker att det är en liten så här, du vet, att man blir så här... chockad och sen går jag upp och sen kanske jag kan sätta mig nära fönstret, slå på de här lamporna som vi har här i studion eller liksom gå ut.
Ja.
Och jag tror, jag vet inte, det är anekdotiskt kanske, men så fort jag har börjat liksom tänka jättemycket på ljus så har det blivit att jag vaknar, alltså känner mig mer vaken snabbare Och det gör att jag kan liksom komma igång snabbare på dagen.
Ja.
Och sen blir jag så slut på kvällen att det blir liksom, det sköter sig själv lite grann. Mm. Och det är som sagt, det är lite anekdotiskt, men det finns ju någonting i det. Det verkar ju synka med det du snackar om, ja, ändå. Ja. Så att, men apropå dagsljus, jag tänker så här, man kan ju gidra då om att men vi bor i Sverige och det är så mörkt. Och, absolut, då finns det ju lampor där. Men jag tänker moln, alltså solen går upp ändå på vintern när den går upp. Mm. Men om man går ut då eller om man liksom är nära fönstret då, det är väl ändå tillräckligt med dagsljus.
Ja, alltså det, jag menar, jag såg en sån studie som mätte så här, säsongsbunden depression och sånt där. Mm. Och jag menar, vi har mycket mer av det än vad man har. Jag såg någon studie som jämförde Sverige, Argentina och Saudi, tror jag det var. Och det finns ju här på ett helt annat sätt än vad det gör där. Så att, så att vi har det lite kämpigt och tufft. Såg någon studie från Kiruna där de har polarnatt.
Ja,
alltså det vill säga, solen går inte upp över horisonten på en månad eller vad det är.
Ah, shit.
Solen går liksom inte upp.
Ja, men den är tuff. Men jag tänker så här, i Stockholm i alla fall och södra delarna av landet, jag tänker så här, ja, det är såklart skillnad från Saudiarabien, absolut, men jag tänker det kanske också har att göra med att man sitter inne hela dagen.
Mm.
Alltså att det blir lite kaka på kaka och att man liksom, om man, när det är som viktigast, så kanske rutinerna då också är jätteviktiga att man håller sig till.
Ja.
Absolut, det finns gadgets och lampor och hej och hå liksom, och ta en veckas eller en weekend till Saudiarabien eller vad ni vill liksom, när det är som värst. Det finns massa knep såklart, men jag tror att rutin är väl ganska underskattat.
Ja, verkligen, och det är också en sån här grej som man brukar jobba med när man jobbar med sömnlöshet just. Mm. Att så här, gå och lägg dig samma tid varje kväll. Alltså om man har en tuff sömnlöshet så här. Samma tid varje kväll, även på helgen brukar det vara under behandlingsperioden. För att man då hjälper kroppen att det blir som att man skapar en association mellan en viss tid och att komma ner i varv och komma till ro och sådär.
Mm.
Så att om du har klockan 22, då ska du köra det.
Ja, man blir så jävla, men då blir man också så jävla känslig, för jag är ju så där, jag sover ju typ samma tider varje, alltså, och jag lever inte ett festliv och går inte ut och klubbar och så.
Nej.
Så att, men då blir det så här, så fort någonting händer, då är jag så jävla trött efter 10.
Jag har födelsedag bara.
Ja, det är så här, ja, men du, alltså jag drar senast 9.
Du bara kastar ut folk från din födelsedagsfest klockan 21.
Ja, men jag är så här, jag vill sova, alltså, nej, men alltså jag ska inte. Nu har jag hållit mig senaste 2-3 åren för att kolla typ fyrverkerier på 9 år.
Mm.
Men annars har jag varit såhär, alltså jag har ju sovit. Jag var ju på Yasaragi en gång över 9 år. Vi sov såhär klockan 10-11. Alltså vaknade till lite grann och så small som fan. Sen bara vaknade och, alltså jag är såhär, så jävla värt. Alltså såhär, jag hatar ju såhär, jag måste hålla mig vaken till klockan 12 för att kolla på de här jävla fyrverkerierna.
Sen är det ju så att vi har ju, jag vet inte om den här killen som pratade om, var det en kille eller? Som pratade om
forskare inom
cirkadiansk rytm. Jag vet inte om han pratade om det här med att det är väldigt biologiskt faktiskt, om vi är kvällspersoner, morgonpersoner eller mittemellan. Alltså det är, folk tror att det är jättemycket val eller livsstil, och det är det ju till viss del, men framförallt är det någonting vi liksom ärver från våra föräldrar.
Nej, jag är morgonmänniska.
Ja, och jag hör det när du säger att det är svårt att vara uppe till midnatt. Jag är lite kvällsperson, så att jag är lite tvärtom då. Att jag kan vara svintrött på morgonen och sånt där, men sen börjar jag pigga på mig vid natt och sitter och jobbar och håller på.
Jag kommer ihåg till och med min värsta period när jag var superfest och levde fjortislivet. Alltså jag var ju trött. Jag var ju drägget på klubben. Jag var ju trött liksom. Jag är så här, kan vi ragga någon nu snabbt? Jag orkar inte mer. Det blev ju alltså, jag pallar inte vara vaken. Jag är också intrött.
Kan vi bara lösa det här nu så jag får gå hem?
Alltså, det är så här, med alkohol och kväll. Jag var bara, alltså jag var ju så förstörd.
Ja.
Jag ville ju sova.
Ja.
Men ja. Mm. Alltså det är typiskt big baby liksom. Men,
just det.
Men fortsätt med tipsen då. Vad har vi mer för grejer?
Men ett tips som jag gillar för att det är så himla enkelt. Det har att göra med det här som du pratade om tidigare om, David, att när man ligger och löser alla världens problem i sängen, när man funderar väldigt mycket, alltså sänggåendet är för många en tid för funderingar och grubbel. Man kanske funderar på något som händer på jobbet eller någonting som kommer i framtiden. Man kanske oroar sig för någonting. Man kanske ligger och liksom upplever att man problemlöser saker och sådär. Och så aktiveras man. Alltså man får påslag av sina egna tankar. Och så kommer man inte till ro. Och en grej som funkar för förvånansvärt många, det är att ha ett fysiskt anteckningsblock och penna. Så att man kan bara skriva ner. Man kanske ligger och tänker på om man ska ha någon dragning på tisdag på jobbet. Man kanske har någon tanke om det.
Svarade jag på det där mejlet som jag sa?
Ja, kanske något.
Nej, men att man börjar fundera. Tankarna går i rullning. Om man tänker på det disco i huvudet.
Ja, det är disco i huvudet. Men att man då skriver ner lite bullets i det här. Bara kolla upp det där mötet på tisdag.
Det är enkelt, ja.
Och så kan man, det är många då som upplever att man liksom flyttar det här problemet från huvudet till någon annanstans. Man får liksom en liten to-do-lista kanske. Så kan man kika på den på morgonen. Är det här någonting som jag faktiskt ska agera på, eller var det bara lite skval i huvudet? Påfallande ofta så är det skval som man kastar runt i. Men man blir i alla fall av med det. Eller många känner så. Och man kan komma till ro lite lättare då. Så att det är en sån ganska enkel grej.
Men om man nu är en person som har och frågar för en vän.
Ja, men det är klart. Det gör vi alltid.
Det är en vän. Om man är en person som nu har gjort alla de här grejerna. Ja, alltså så här, vännen är ju jag. Jag personligen har ju kommit fram till att så här, jag kan alla de här knepen. Men om man har att det är så här, hjärnan, alltså typ så här, du är igång fysiskt nu tack vare det här. Så att det är så här, jag kan ha fått bort det här från hjärnan. Jag kan ha skrivit ner det. Jag kan till och med ha mediterat. Och så här, det blir lite som tåg om jag missar det här fan, jag höll på att somna där. Men där rökte jag. Så nu håller jag, nu måste jag liksom, nu är jag uppe i varv igen. Alltså så här, vad jag har kommit fram till är att jag personligen har letat efter så mycket quick fix istället för att ta tag i mitt liv och strukturera upp mitt liv överlag. Att det är så här, ha koll på ditt liv, ha en planering, ha en paus under dagen. Alltså, när jag sköter mig, då funkar min sömn. Men det känns som att nu har du hamnat i skiten och nu försöker du lösa det just där och då. Och det kanske är så här, alltså vad gör man då liksom? Alltså då är svaret liksom, alltså, vad jag kommer fram till är ju så här, men ta tag i ditt liv i det stora hela.
Och det är anknyter till det här som vi pratade om tidigare, att ibland är det liksom stressutlöst eller väldigt kopplat till ens liv i stort, exakt, eller hur livet ser ut. Och om man tar tag i de problemen så kommer sömnen att lösa sig självt. Så att säga. Så att ibland är det, får man ha fokus på det. Men jag känner att det är ett par grejer till jag vill säga.
Kör.
En grej är folk som vaknar mitt i natten.
Ja.
Relativt vanligt.
För att pissa är väl normalt?
Ja, visst. Jag somnar lätt och så, men mitt problem är att jag vaknar klockan 2 eller 3 eller så där, och sen så kan jag inte somna om.
Ja, det är jobbigt.
Ja, den är jobbig. Ja. Och då brukar jag börja med att normalisera det. Att det är liksom helt normalt. Faktum är att det var så vi sov innan industrialiseringen och elektriciljus och sånt där. Alltså om man tittar i så här historiska dokument så pratade man om en första sömn och en andra sömn. Ja. Man var vaken ett tag mitt i natten. Och ägnade sig åt typ så här lugna aktiviteter. Så att det är liksom helt naturligt egentligen, biologiskt att vakna till. Så att jag vill bara normalisera det, för att folk blir ofta stressade. Är det något fel på mig? Jag är en sån som vaknar vid 2-tiden. Det är inget konstigt, det är helt normalt. Och det andra jag skulle vilja säga om det då, det är att det här är ett sånt tips som är lite kontraintuitivt. Folk tycker så här, gud vilket konstigt tips. Men det är ganska bra, och det här brukar man faktiskt köra ibland då i såna här sömnlöshetsbehandlingar, det är att faktiskt gå upp om man inte kan somna om. Alltså om man har man brukar prata om 20 minuters regeln. Om jag har legat i sängen och försökt somna om i mer än 20 minuter utan att lyckas, då är problemet oftast att man fastnar i stress över sömnbrist. Alltså, är ni med? Den stora ironin att man kan inte sova för att man är så stressad över sömnbrist. Man tänker så här, klockan är 2:30, jag ska ha det där viktiga mötet klockan 9, jag kommer inte vara tillräckligt utvilad. Alltså den tanken drar igång hela stresssystemet. Yeah. Man aktiveras och så. Så att då behöver man bryta det på något sätt. Och om man inte lyckas göra det med sina egna tankar, man kanske... vissa är ju duktiga på att bara besöka något happy place. Man bara, nu ska jag ligga på en sommaräng. Och, alltså man tänker på någon plats där man blir lugn och så lyckas man lugna sig själv. Men om man inte lyckas med det så kan man faktiskt gå upp bara för att bryta det där. Typ bara sätta sig och läsa någon tråkig artikel eller sitta och liksom virka eller någonting som gör att man blir lugn. Och sen känner man lite sömnsignaler, återvända, ögonlocken blir lite tunga, då går man tillbaka till sängen.
Min fru gjorde det här och det var liksom, vad säger man? Utskrivet är det inte, men det är på rekommendation av en psykolog eller liksom en behandlare av något slag. Och det hon kallar det för sömnrestriktion.
Ja,
men visst, det är den grejen, för att det har väl också
det kopplat till det. Ja.
Att man ska upp varje samma tid varje morgon också liksom tvinga sig även om man är helt
exakt.
Liksom, slut.
Och det brukar vara svinjobbigt för att en patient som kommer och har sömnproblem är ju väldigt trött till att börja med. Och sen så ska man köra den här sömnrestriktionen då man sätter gränser, tydliga gränser för när man ska lägga sig och gå upp och så vidare. Och då blir det ännu mindre sömn under en period. Men det är extremt effektivt alltså. Det funkar väldigt bra. Så att,
typ en powernap på kanske 5 minuter under dagen.
Nu tror jag inte att hon gjorde det. Jag vet inte om hon fick eller inte. Jag, det är du som expert, Björn. Ja. Men det
powernaps är sånt som man brukar plocka bort.
Ja.
Även om man har sovit typ 3 timmar.
Ja,
ja.
Exakt.
Ja, för jag upplever inte att en powernap gör mig helt pigg så att jag inte kan sova dagen efter. Utan för mig har det varit typ att så här, jag överlevt, alltså typ så här, en liten boost för några timmar framåt.
Ja, jag älskar förstört powernaps. Jag ska hålla ett litet tal nu om powernaps. Ja. För att de är fantastiska. Om du har den upplevelsen, David, att de inte stör din nattsömn utan bara ger dig en boost, då har du förmodligen hållit dem under 20-30 minuter, kortare än så.
Nej, alltså max 15.
Ja, men det är ganska perfekt faktiskt. Ja. För att då,
jag hamnar inte någon sömn.
Då hinner man inte gå ner i djupsömn.
Nej.
Utan då får man bara en liten boost, men det kommer inte störa nattsömnen. För problemet med en längre powernap är att den blir så otroligt kraftfull, ja. Så att för man efter 20 minuter, en halvtimme, så går man ner i djupsömn, yep. Och får den här riktiga återhämtningen. Och då kan det störa nattsömnen sen då.
Ja, och du vaknar upp helt fakt om du vaknar från djupsömn.
Så är det. Så att om man vill slippa den sömntrögheten som det kallas, så ska man sova en hel sömncykel på 90 minuter. Yep. Men det blir ju en väldigt lång powernap i sådana fall.
Yep. Sådana har jag gjort också.
Ja, men jag har lite skills från jetlags, liksom 5 gånger till USA under ett år.
Just det.
Och där gjorde jag det misstaget att jag bara fuck allt, jag är så förstörd. Och då, alltså det var som att, alltså jag kom ju in i djupsömn som fan. Alltså det var som att vakna ur helvetet.
Så kortare än en halvtimme eller 90 minuter. Det är det man har att välja på. Om man inte vill vara så här borta när man vaknar.
Jag vaknade. Alltså, det var som att, alltså, migränanfall. Alltså, det var kaos.
Man kan vara så här, vad heter jag? Vem är jag? Var bor jag? Alltså man är ju så borta. Ja.
Men det här med sömnrestriktionen bara, liksom, handlar det om att så här, man ska associera sängen till här sover jag, och om jag håller på och grubblar över att jag inte sover, då börjar man associera sängen till att men där mår jag inte bra.
Bland annat det. Det finns liksom massa goda effekter i den här sömnrestriktionen. Men som sagt, ganska jobbigt att gå igenom. Men det kan man se i forskning också, att den här är väldigt bra resultat faktiskt. Det är en viktig del av en behandling.
Ja, men Björn, du hade ju 25 tips. Vi har ju kört kanske 5-6. Men har du något mer som är liksom, som du verkligen vill få ut här?
Man kan ju tänka... Kan jag säga något om bara koffein och alkohol? Ja. Koffein har, älskar skiten, men den har en väldigt långsam halveringstid, brukar man prata om. Precis som med radioaktivt avfall. Alltså det tar väldigt lång tid innan det lämnar kroppen. Så den här koppen som man tar 4 på eftermiddagen, den är kvar vid 10. Tar 4-5 timmar för koffeinmängden att halveras.
Ja.
Och det är centralstimulerande och pigga på oss. Alkohol är lurigt på så sätt att det hjälper med insomningen, men det stör sömnen totalt sett. Ofta brukar man vakna till när alkoholen lämnar kroppen och sådär, så att man vaknar till under natten och sover sämre totalt sett. Och så att, för det är många som faktiskt självmedicinerar med lite alkohol om man har sömnproblem, men det är, man biter sig själv i Hjärslet.
Men du, vad fan, jag, koffeingrejen är ju så här super, alltså jag märker ju att minska ner på koffeinet och alltså nu pratar jag typ, alltså ta inte ens det senaste, alltså senast ett, så börjar min sömn bli 1000 gånger bättre och djupare.
Ja.
Även redan där, så att koffein är en grej. Men jag har fan hört att vissa så här, jag måste ha kaffe för att kunna sova.
Mm.
Vad fan är det för människor?
Alltså det tror jag är ganska psykologiskt då. Så här, man kan utveckla en tolerans för koffeinet,
ja,
så att det inte längre
biter på en.
Ja. Och då kanske man har det mer som en kvällsrutin, ungefär så som andra läser eller så. Eller kollar på en serie eller vad det nu är. Alltså det hjälper mig att komma ner i varv. Ja, men då kanske den här liksom mysiga kaffestunden associeras till kvällsmys på något sätt, så att man blir lite lugn av det då.
Men det är rätt problematiskt att folk dricker kaffe så mycket på kvällarna. Det är restauranger, ska ni ha kaffe efter maten, det är så, klockan är 9, vad fan snackar de om?
Ja, men någon gång har jag väl stött på någon som när man kollar de här sömnhygiengrejerna, så här, hur mycket kaffe dricker du? Ja, men det blir väl en 25 koppar om dagen. och så har man så här, okej. Vi testar att dra ner lite där. Och så sett bra effekt på det då. Men,
sagt löst. Det var det löst. Enkel kund. Patient.
Men ofta, det känns som en grej som folk brukar ha hyfsad koll på faktiskt. Så att jag skulle inte säga att det är något stort problem.
Men du, jag har en fråga innan vi kanske ska gå in på det andra vi hade i agendan. För jag kom på den här frågan nu faktiskt. Vissa får ju till slut sömntabletter.
Ja.
Jag har själv varit ute efter det. Mm. Så här, men sen jag sket i det. Jag tog tag i mitt liv. Mm. Tänkte säga. Men jag tänker bara typ så här, koppling. För det jag och Pavle håller på med är ju PVO. Med certain, och att man kan ju lätt bli beroende. Inte kanske av PVO i sig, men att det är en psykologisk grej, att det är som en så här actionknapp, som att typ så, ja, men det känns fel att inte ta PVO när man ska gå och träna. Att det är liksom så här, men ja, det är typ som en ritual lite grann. Så här, ja, men jag tar min PVO och sen går jag och kör. Så att även om den typ inte vet så mycket, om man tar koffeinfri, det är bara en placebo grej av att så här, men jag tar det här så går jag och sen och tränar.
Ja.
Och tar man inte det så känns det lite fel. Liksom. Mm. lite sådär. Och vissa blir ju beroende av att de tar PVO hela tiden. Och vi brukar rekommendera så här, men fan, du behöver gå ur det där.
Ja.
Ta, för du får ingen effekt av det ens längre med koffeinet. Du är liksom uppe på 7 skopor. Men då kan jag tänka mig att samma grej med typ sömntabletter. Att det är så här, hur lätt är det, om man har kommit till det spåret, hur lätt är det att sluta med det? Och sen sova. Känns det inte så här, alltså den här ritualen, jo, blir helt tom? Att man bara, okej, vad fan gör
så
nu?
Så kan det absolut vara faktiskt, att det problemet kan uppstå. Men sen så är det också så att många sömnmedel, de här som är lite mer kraftfulla, är ju också faktiskt vanebildande, alltså beroende framkallande. Man utvecklar tolerans och sådär.
Jag ska bara förtydliga min fråga. För jag tänker så här, PVO, action, nu kör vi. Ta sömntablett för att nu sover vi. Det är som en on-off-knapp som du... Men nu när du inte har den, blir det inte lite oroligt?
Ja, att man får ett psykologiskt beroende.
Ja, exakt. Det behöver inte ens vara fysiskt. Det kan bara vara så här, men vad jag gör nu?
Nej, men så kan det ju vara.
Och jag har hört, bra science kanske, men att byta miljö hjälper som fan. Alltså, men man kan inte bara gå och nu ska jag sova på hotell. Men att, det är så här, att man har den här ritualen typ hemma.
Mm.
För jag har upplevt det med PVO:n också. Att så här, om jag är på språng någonstans och käkat och så, då kan jag ta typ en kaffe sen gå och träna. Men om jag är hemma, då känner jag att jag vill göra min lilla ritual innan jag ska gå och träna. Och samma sak med typ sömn.
Ja.
Att så här, ja, men jag gör ju så här. Min rutin är att varva ner, bla bla, sen tar jag min bla 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 och sen så går jag och sover.
Ja.
Hur gör man då för att bryta den grejen?
Ja, nej, men det kanske kan vara som du säger, att byta miljö. Och, alltså, det man behöver göra då är bara få lite nya erfarenheter. Testa att göra på ett nytt sätt och upptäcka att det funkar.
Ja.
Och då kanske det kan vara lättare om man gör det på en ny miljö. Så nu ska jag åka på semester en vecka, då ska jag skita i det här.
Ja, men exakt. Ja. Men sen när man kommer tillbaka så är man ju tillbaka till sin miljö.
Ja, då är man tillbaka till sin miljö. Men då har man i alla fall fått lära kroppen att
Det går.
Man har ett kvitto på att jag kommer inte dö om jag inte tar.
Vad har man för knep då? Är det att byta ut? För med kost gör man ju så oftast. Så att, men du får ju byta ut det mot någonting annat.
Ja, alltså det är väl samma principer egentligen. Det handlar om att bryta vanor och ett sätt att göra det.
Ja, men det är kanske det som är frågeställningen. Ja. Alltså vanan, det är en psykologisk beroende. Alltså det är kanske inte så fysiskt. Nej. Men det är ju liksom, då är det ett poddavsnitt om vanor. Hur man bryter dåliga vanor.
Ja.
Mm. Ja, men för det, jag tror ändå det är en stor grej. Mm. Och det kan ju vara en sån grej med sömn också. Att man gör saker på ett visst sätt som man är van med, som fuckar för en själv.
Ja. Exakt.
Som gör att man är uppe i varv.
Men okej, men om vi bara, nu har vi touchat på sömntabletter och medicinering. Alltså, jag vill verkligen inte stigmatisera det. Nej. Heller. Och det är så här, men när det är dags för det? När brukar ni säga, men nu kanske vi ska titta på, du kanske ska få någonting utskrivet?
Just det, jag skulle säga det direkt då, att jag skriver inte ut mediciner, utan det är ju exakt, eller läkare som gör.
Ja.
Så att,
men du lotsar dem vidare.
Så att jag är inte expert på det, okay. Men däremot så, jag menar, man har ju plockat upp ett och annat genom åren så. Och vi har ju dels sådana här antihistaminer, de är ju inte beroende för kvällande och så. Alltså det är egentligen allergimediciner från början som har en lugnande effekt. Och det är ju mindre problematiskt då, för att de är inte... Mm. De är inte beroendeframkallande. Men sen så är det så att även läkarna är restriktiva med att skriva ut de här lite mer kraftfulla, just eftersom de är vanebildande, helt enkelt. Fysiskt vanebildande. Så att sådana ska man inte hålla på med en längre tid, aldrig egentligen. Alltså jag vill inte stigmatisera eller så, men så är det faktiskt. Att det ska man undvika under längre perioder, för att annars kan man fastna i det.
Ja, vi ska inte ge liksom konkreta så här, ta det eller ta det inte kanske i podden, utan man får ju snacka med sin läkare.
Ja men det finns
case när man behöver det, och då får ju läkaren avgöra det.
Ja, ja, men folk tar ju till med alkohol till exempel också, självmedicinerar sig, som du sa, och de tar ett glas vin på kvällen för att varva ner och så. Och så. Det blir ju deras sömntablett.
Ja, precis.
Ja,
och det är ju på ett sätt samma sak, det är det här liksom GABA receptorer som, alltså det är på ett sätt lite samma,
man stänger ner lite.
Hur är det med den här melatonin tillskottet?
Ja, det är ju helt ofarligt eftersom det är kroppseget och sådär, så att det
måste vi ta in.
Exakt. Cool, ska vi börja prata lite träning? I alla fall toucha lite på det.
Nej, det tycker jag verkligen vi ska göra, alltså, för att det är ju också en sak som kommer väldigt högt på min lista. Som sömntips är så här, träna. Det är topp tre, skulle jag säga.
Ja, men kör då. Varför?
Därför att vältränade människor har sällan svåra sömnproblem. Av flera skäl.
Det är jag. Sällan.
Av flera skäl. Och ett är att man blir bättre på att hantera stress. Man blir bara mycket bättre på att hantera stress. Alltså man blir lugnare i kroppen, helt enkelt. Och det andra är att man blir bättre på att temperaturreglera, vilket är svinviktigt i sömnsammanhang. Det finns fantastiska studier med folk som man har klätt i sådana här, holländsk forskare som håller på mycket med det där, att man sätter på folk sådana här ett extra skinn, det ser ut som typ en dykardräkt eller någonting, där man kan styra kroppstemperaturen mycket, och man har sett att det har en otrolig effekt på liksom insomningstider och sådana saker. Och sen så är det ju ingen, jag har inte lust att sova in och dyka direkt, så att säga. Men de studierna visar är att vi...
Du tänker träna istället, så blir det...
Ja, exakt. Träna istället, så får du den effekten då. Just att du blir bättre på temperaturreglering. Så att framförallt av de två skälen.
Men är det någon viss träning som har visat sig bättre? Alltså, eller?
Det finns mycket mer forskning på cardio, vet jag. Men jag har också sett, på senare år har det kommit styrketräningsstudier som pekar åt samma håll. Så det är också bra.
Så helt enkelt träna. För vi har i den här podden snackat om att sömn hjälper din träning. Vi nämnde vid något tillfälle den här studien där man liksom, ena gruppen sov, säg 8 timmar och den andra sov bara 7 timmar. Så en timme mindre sömn resulterade i sämre viktminskningsresultat, att man tappade istället mer muskler än fett då till exempel. Så att jag tror att det går liksom åt båda hållen.
Ja.
Och nu är det så skönt att höra att så här, det finns till och med forskning på att träna också för att liksom för att sluta den här fina cirkeln.
Ja, verkligen.
Men det är som stress och sömn. Att så här, är du stressad sover du sämre. Och sover du sämre så blir du ännu värre stressad. Alltså, så går det en ond cirkel. Men att träning överlag hjälper med stress. Och då måste det överlag sitt slå över på sömnen.
Ja.
Och det kan jag faktiskt också uppleva. Tränar jag regelbundet så sover jag bättre.
Ja.
Alltså djupare.
Verkligen. Och det man ska säga om det är, det är lite viktigt då, att man ska inte träna för sent.
Mm, exakt.
Alltså jag tänker så här, sen löprunda eller ett sent hårt pass på gymmet. För då blir man superalert.
Mm.
Jag blir det i alla fall. Jag är så här, sting! Mm. Då är det svårt att komma till ro.
Mm.
Så att man brukar säga, vad är det, liksom sista 2 timmar, två, gärna 3 timmar innan man går och lägger sig ska man inte köra.
Nej, exakt. Men där har vi sexet igen.
jag tänker att sexet är lite, det är mer sömnfrämjande än vad träning är.
David ser det som ett träningspass, tror jag.
Ja, det,
jag tror att det är det som är grejen. Ja. Nej, men
intervaller.
Den här forskaren inom cirkadiska rytmer nämnde ju det, att träning också är en sån där vad ska man säga, synkronisering av de här klockorna.
Ah,
så
ja.
Att du kan använda,
man får
träning
hjälpa
liksom,
där.
Precis så att liksom ljus, träning och något mer var det.
Mat,
ja, precis.
Mm.
Att äta på dagen.
Men fan, då kommer vi lite så här nice in i det. Att äta sent och lite sådana saker. Hur påverkar det sömnen?
Ja, just det. Precis. Jag har inte sett jättemycket studier om det. Alltså jag vet det generella tipset som man brukar ge. Det är att så här, undvik att äta jättestora måltider strax innan du ska gå och lägga dig.
Ja.
Det är det generella rådet. För mig brukar, alltså jag kan tycka att det är ganska nice. Alltså jag sover ganska bra om jag är proppmätt sådär. Men det är jag personligen. Generella rådet är att man ska undvika jättestora måltider före man går och lägger sig. Och att man inte ska lägga sig hungrig. Det tycker jag makes perfect sense. För att då kommer kroppen vara så här, alltså vår gamla, vi pratade om det sist tror jag var här, att vi är grottmänniskor i moderna kläder. Och ja, du skriver det också i din bok, David, att vi, även om vi håller på med liksom online dating och marsexpeditioner och sånt där, så är vi fortfarande likadana biologiskt och psykologiskt sett som våra förfäder och förmödrar på savannen. Och om de var hungriga, vad behöver de göra då? Jo, då behöver de gå ut och jaga.
Då
går man inte och sover. Så att, alltså det är en sån otroligt ursprunglig, är du hungrig, ja, men då kommer systemet dra igång. Då måste du vara alert, du måste vara pigg, du ska på jakt. Du kan inte gå och lägga dig och sova. Så att man ska inte lägga sig hungrig helt.
Jag hatar den känslan också.
Ja, ja, men det är samma med därför def och ligger ett kaloriunderskott och för stort kaloriunderskott. Alltså, om man kollar med viktminskning, det ökar på stressen och sabbar sömnen.
Ja.
Du har en högre stress i kroppen liksom.
Ja,
nej, men det låter ändå som att så här, jag vet inte, jag vill liksom ändå tycka att det är så här, att det är ett större problem. För att om mycket är kopplat till stress så är det ju oftast kopplat till så här, om det inte är diagnos, alltså såklart, om det inte är så här att, alltså du har insomniaproblem, alltså så här riktiga medicinska grejer. Men jag menar bara för gemene man.
Ja.
Är det inte en stresshantering?
Jo, väldigt ofta är
alltså
det.
Alltså ditt liv, hur ser ditt liv ut?
Väldigt ofta är det det.
Och det är väl också sen kopplat till utbrändhet, att du liksom inte prioriterar lugn för dig själv. Liksom.
Ja.
Alltså jag vet att så här, när jag har sovit dåligt 2-3 dagar, jag är så här, okej, vad har jag gjort de här 2-3 dagarna? Jag har bara kört, jag har vaknat stressad på morgonen, stuckit, ingen framförhållning, jobbat, nästa grej, komma hit, Pavle, podd, sen ska jag hinna träna, sen ska jag, alltså, jag har varit igång hela dagen utan en enda paus, och då är jag i hög varv när jag ska gå och lägga mig.
100%.
Och då är det så här, nu ska jag lösa mitt problem, mitt skit här och nu. Och då är det så här, ja, då kan man ta hjälp av sån här anteckningar och allt möjligt. Och så här, funkar det? Fan, grymt, kör på.
Men då kanske det inte var ett jättestort problem, då var inte ett djupt problem. Utan nej, det var någon tillfällig grej att så här, jag glömde svara på mitt mail, eller jag glömde boka in det där mötet. Eller något sånt där, som du kan snabbt anteckna på ett anteckningsblock. Men om du har större problem, om det är liksom du är...
igång hela tiden.
Du är stressad eller utbränd eller någonting. Ja, men då kanske det anteckningsblocket inte riktigt hjälper.
Nej, ensam. Du har större, alltså din kropp är, alltså din puls är hög överlag. Du går ju runt med kronisk stress.
Alltså, jag tycker verkligen vi ska gå in i nästa avsnitt och prata stress, för jag tycker det är ett jätteviktigt ämne, och då kan vi knyta tillbaka till sömnen.
Ja.
Jag vill gå in nu när vi pratar om just sömnen och vi har touchat på träning och alltihopa. Jag vill gå in på det här, och vi är den här, du vet, nördiga podden, eller nördiga killarna på podden som trackar lite allt möjligt. Hur är det? Och han har nämnt sin madrass nu 17 gånger. Och
men jag har allt möjligt. Jag har klocka, madrass.
Klockor, madrasser som mäter och alla de där grejerna. Ja. Ringar eller vad det nu kan vara. Vad har du att säga om det? Är det vettigt eller?
Så här. Jag tycker själv att det är väldigt kul att hålla
jag
på
med. Exakt.
Med tracking. Yes. Ja.
Data.
Data är roligt. Ja. Men det förekommer att jag plockar bort det där från alltså jag säger åt mina klienter att nu räcker det. Bort med pulsklockan. Eller vad det är.
Det kan skapa en stress.
Exakt, för att det finns ju den här enkla psykologiska naturlagen som är så här att det du ger uppmärksamhet blir ditt universum.
Jajamän.
Älskar den. Ja. Det du ger uppmärksamhet blir ditt universum. Och om du ägnar dig otroligt mycket åt tracking och liksom kroppen och sömnen och så där, alltså man kan bli så fixerad vid det så att det skapar en stress.
Ja.
Och i sömnsammanhang är det då, oh gud, jag hade inte tillräckligt med djupsömn i natt. Och sen så liksom ligger man och grubblar på det och det blir ens största, det liksom förvärrar sömnproblemet. Mm. Man vaknar mitt i natten och bara, oh, jag kanske inte har tillräckligt djupsömn. Eller så.
Ja, eller jag kommer inte få en bra scoring.
Ja, ah, visst.
När man
visst,
ligger där, ja. Fan. Alltså, klassiska
Sabba är typ, mitt snitt nu, fan.
Klassiska är typ att man ligger där och sover. Så bara, fan, nej, nu kommer jag få dåligare resultat imorgon.
Ja, exakt. Så att de här stress, alltså, det här skapar en stress som i sin tur förvärrar sömnen. Och så är man i en ond spiral. Och då behöver man bara ta bort all tracking.
Exakt.
Så att det är, alltså, de patienter, så här, funkar sömnen, kör på.
Ja.
Funkar inte sömnen, plocka bort din tracking.
Ja.
För det kan vara faktiskt en del av problemet.
Jag är super så här two-faced här. Jag håller med om det till 99,9%.
Ja.
Och det är exakt samma sak som typ att väga sig för att gå ner i vikt.
Ja, exakt.
Det är så här, funkar det för dig så kör.
Ja.
Men någonstans i mig så är det så här, okej, ska jag liksom ge... För jag har ju vissa sanningar jag vill säga som kan låta så hårt. Och så, det kan ställa så mycket krav till människor.
Mm.
Till exempel, så med vågen har jag blivit lite bättre på att kommunicera nu. Så här, nej, men du behöver inte, det är bara ett verktyg.
Mm.
Men någonstans i mig, i mig så är det så här, men du förstår inte hur du ska hantera det här heller. Det är därför du också är stressad.
Mm.
Men för att många gånger har jag klienter som hatar till exempel att väga sig eller allt möjligt. Men när de också lär sig, alltså det är också en utmaning för att också lära sig hur man funkar och hur det hela funkar. Och då kan de bli avslappnade efter ett tag när de fattar hur det hela funkar. Att de inte förstår heller.
Mm.
För att om man till exempel använder, så i mitt fall till exempel, jag är supernördig när det kommer till data. Jag har en Apple Watch.
Mm.
Den säger ju till mig hur jag mår och så. Mm. och det är inte så bra. Och om jag inte kan hantera det, då ska jag inte ha det.
Nej.
Precis som du säger, ja, men ta bort det där. Du sover bättre utan det. Men någonstans i mig så är det så här, om man också förstår hur man ska använda de här dataverktygen, så kan ju de också hjälpa dig till att optimera saker.
Ja.
Så länge man inte blir extrem åt något håll.
Precis, jag tänker att det är ganska många som inte har den förmågan. Du är ju ett proffs, så att säga.
Ja, och jag köpte till och med en ny tracking-grej. Och det jag gör nu är att jag ställer dem mot varandra och jämför. Okej, vad säger den här madrassen och vad säger den här klockan?
Mm.
Och det som faktiskt komiskt nog har hänt är att många gånger när den här klockan har sagt att jag sovit dåligt eller dålig djupsömn, så har min madrass sagt att jag sovit superbra.
Mm.
Men då försöker jag kolla, så okej, men vad spelar roll? Hur funkar det? Och för mig blir det bara så här, shit, jag kan använda de här grejerna för att så här, även upptäcka i god tid att jag är lite stressad. För den kan ju också säga så här, du har haft en högre snittpuls de senaste 3 nätterna.
Ja.
Och då kan man ju tänka så här, fan, nu blir jag stressad av det, jävla skit också. Så sover man ännu sämre.
Mm.
Eller så kan man tänka så här, shit, en bra indikator på att jag ska varva ner 2-3 dagar här nu. Alltså, man kan ju, alltså, vill man göra det till sin fiende så kan man ju det. Men man kan ju göra det till sin vän också. Och så länge man inte tar det... Men ja, jag köper det du säger. Det är liksom så här, man behöver vara proffs på det. Annars,
ja, du kan ta
man
hela
kan
inte
ge sig in i det, nej.
Hela din coaching inom liksom viktminskning och träning och sånt där bygger ju på väldigt mycket datatracking. Inte för att du alltid måste ha det
nej.
För en viss klient. Men det är ett väldigt bra verktyg och då har du kunnat ta det och liksom bara implementera det i det här andra.
Ja, ah, exakt.
Som är liksom din sömn då.
Jag tror att man måste bara förstå datan och inte bli för attached till det.
Mm.
Att man kan koppla.
Men sen, alltså jag... Just det du sa, David, där, de säger lite olika saker och de där är ju olika liksom, bra. Det är ju inte elektroder kopplade till hjärnan.
Nej, exakt. Alltså, det kan vara dålig data.
Ja, och det har jag upptäckt. Ja. Att,
Ja, men och sen är det så här, är madrassen, har den bra data? Det vet du inte heller liksom så.
Nej,
det,
men ju mer datapunkter du har,
exakt,
ju mer
så kan du se. Ja, exakt, troligtvis att du kan se någon sorts så här, ja men okej, okay, och kan kanske känna in också.
Ja, ah, att du vet
men,
så här, vilken.
Och så där. Men och för att inte spekulera för mycket, men jag har en konkret fråga där. Min klocka då, som jag har, säger att jag i snitt överlag har väldigt lite REM-sömn. Mm. Väldigt bra djupsömn, väldigt bra tid, total tid, väldigt bra lättsömn. Mm. Eller så här att istället för, och jag misstänker att den har lite fel för att jag vill tro att jag är bäst. Men, men att istället för att säga att jag har tillräckligt bra REM-sömn så kanske den tror att det är lättsömn. Mm. Men så här, finns det någon liksom, om vi tittar så här, vad händer om man har för lite djupsömn eller för lite REM-sömn eller för liten av någon av de här delarna av den här sömncykeln? Är det liksom... Är det något du har sett?
Ja, det finns ju massa studier på det där. Alltså man har alltså sett att... jag försöker minnas exakt nu, men det var länge sedan jag läste dem där. Men att till exempel hos depressionspatienter kan man se att det är störd REM-sömn och sådana grejer. Okay. Men, alltså jag tänker så här. Hur mår jag?
Exakt.
Hur mår jag på dagarna? Det är egentligen den enda frågan man behöver ställa sig.
Ja.
Känner jag mig liksom pigg? Eller är jag supertrött hela dagarna? Det är det som är det viktiga. Alltså jag tycker man ska... Jag tycker också det är kul med detaljer och data och att nörda loss. Men alltså som kliniker är det så här, det är faktiskt det enda som betyder något. Känner du att du funkar? Eller känner du att du har en trötthet som fuckar ditt liv liksom? Mm.
Jag
tycker det är den frågan man måste ställa sig.
Skitbra, men bara så att du ska förstå lite vad min app säger. Det är så här, du har dålig REM-sömn, det är inget bra. Och så kommer den med så här, det kan på sikt ge liksom högre risk för Alzheimer. Eller
vad ska du göra med den informationen?
Jag vet exakt. Ja. Det,
alltså,
det
är så här, jag känner att det vore bättre om du inte hade fått den informationen. Det, jag tycker det är värdelöst.
Jag håller med. Ja. Jag håller med. Och samtidigt tänker jag så här, men jag är utvilad. Jag mår bra. Jag sover tillräckligt länge.
Det är det enda som betyder något.
Ja.
Och min fråga blir bara så här då. Om det skulle vara REM-sömn eller djupsömn till exempel. Då skulle min fundering vara så, okej, men hur förbättrar jag min djupsömn?
Mm.
Eller hur förbättrar jag min REM-sömn?
Mm.
Vet du vad den säger om REM-sömn? Att jag ska äta mer kolhydrater. Den vet ju inte hur mycket jag äter, men den säger det som ett generellt tips.
Ja, tillåt mig att vara skeptisk. Ja. Faktiskt.
Alltså, det där är ju bro science.
Ja, men jag vet. Det är därför jag tycker att det är så liksom intressant hur den kommer med så här konkreta tips. Det är som de här tracking, kaloritracking-apparna. Ja, gör så här nu, gör så där nu. Men det är så här, nej.
Nej, de ger sig in. Och där kan jag faktiskt rekommendera min madrass.
Men din madrass kostar lite för mycket.
Jag vet, men
Björn, vad sa du? Din skepsis, vad har det att,
men, att jag göra? Är mycket mer inne på det här som David pratade om tidigare. Så här, fixa livet. Alltså, se till att du har ett bra, så bra liv som möjligt. Mm. Liksom, hur ser det ut med stress? Och, alltså, kika på den delen istället för att hålla på och skruva på kolhydraterna för att få upp REM-sömnen lite.
Nej, speciellt alltså, om du äter kolhydrater.
Ha ett sånt lite holistiskt perspektiv. Det tror jag är mycket smartare och mycket bättre väg att gå. Och jag tror att den där typen av grejer kan ställa sig i vägen för det.
Yeah.
Alltså, man kanske ska byta jobb istället. Faktiskt.
Yeah, yeah, yeah.
För att äta mer kolhydrater för att få upp REM-sömnen.
Exakt.
Alltså jag tror att det är ett bättre perspektiv.
Jag håller med dig. Jag ville ta upp det bara som så här exempel på hur de här apparna kan liksom lägga sig i. Och kanske inte riktigt ska lyssna på appar.
Nej, alltså jag tycker att det är kul, men jag är väl generellt anti skulle jag säga. Mm. Som kliniker är det relativt ofta jag ser åt folk att lägga av med det där.
Mm. Ja. Nej, det som är så tråkigt. Jag blir så här, nu ska man vara apputvecklare också. Liksom. Mm. Och det är det som är så tråkigt för de här den här datan. Det behöver sitta smartare människor bakom datan skulle jag säga. Det är samma sak som att typ så här, logga sina kalorier i en liksom app som gör det.
Mm.
Det är så här, kan den här appen bara sluta lägga sig i och agera coach och säga till dig, ja men nu får du äta så här mycket, den där måltiden var inte så bra. För den alltså om då blir det bara så här, men är det inte bättre att den här appen bara är till som en miniräknare så att du har koll på vad du gör?
Mm.
Är det inte bättre än att den ska hålla på och säga hur du ska göra, hur du inte ska göra, det här var dåligt, det här var bra?
Data kan ju vara fantastiskt som en motivator, alltså att man så här, jag ska träna x antal gånger den här veckan, jag ska göra si som en reps, det är så ni jobbar.
Ja.
Och det blir ju supermotiverande.
Ja.
Och gör att man, att träningen blir av och så vidare.
Ja, jag tänker så här, datan, vare sig det är en app som mäter sömn eller kalorier eller vikten eller vad det nu handlar om, det ska egentligen bara vara ett hjälpmedel. Mm. Det ska inte vara någonting som kommer in och rör om i grytan, för den vet ju inte allting. Mm. Som det där, den där säger ju att han ska äta mer kolhydrater, men den vet ju inte om han äter massa kolhydrater. Han äter ju massa kolhydrater. Och då blir det så här, det är en dum app.
Så det, jag menar, det är dumma liksom, förmodligen liksom, algoritmer och så,
ja, men det är samma formler
som säger bara så här, ja men det vi ser här, det kan vara tusen, alltså den kan till och med mäta fel. Alltså, jag tänker så här, man kan ju ha den lite olika hårt mot handleden också, lite sådana saker. Alltså det finns så många olika parametrar som du inte riktigt, eller som du gör lite olika varje gång, och sen så ska du gå slaviskt på dens rekommendation. Det blir bara,
nej, så det stora, exakt, jag håller med dig att så här, i det stora hela avråda folk, för att de kanske inte riktigt är där än i utvecklingen 100%, och sen så kanske det också kan vara så att den inte riktigt kan ge en mer helhets, holistisk bild. Det är ju samma sak som att liksom, min klocka kan ju säga så här, ah, men du bla 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 bla, men den vet ju inte hur jag mår psykiskt. Jag kanske mår jättebra liksom. Ja. Så att den ska inte heller säga åt dig att du mår dåligt idag.
Nej.
Och det är där jag tror att det blir fel. Men samtidigt någonstans, som jag sa, det är därför jag säger, jag håller med till 99,9%, även fast det kanske inte låter som det. Men den här 0,1% hos mig är så här, alla kanske inte är lika intresserade som mig att djupdyka i allting och lära sig allt på djupet, men fan, det finns,
ja, men det
man, vill inte heller, liksom, man vill inte heller demonisera det helt, för att använder man det på rätt sätt så kan det vara sjukt kraftfullt och hjälpa dig. Men det är så här, om jag väger mig på min våg, den säger ju vad jag väger. Men om jag däremot går in för den där jävla vågen jag har hemma, den har ju en app och allting. Den kan ju hålla på och säga, ja, du har sån här fettprocent och du har det här och du behöver göra det här. Och då är det så här, men håll käften. Du gör ditt jobb bara, säg bara vad jag väger och sen kan du vara tyst. Alltså det är lite så jag tänker. Jag vill ju bara ha datan för att sen kunna tolka det och förbättra mitt liv. Ja. Inte för att det ska ta över mitt liv. Men tyvärr, vi är inte där än. Om det inte är svindyr madrass.
Precis. Ja, men och jag är skeptisk till din svindyra madrass. Jag vet ingenting, men det är så här, jag vill se liksom, ja, precis, jag som jag vill se studier på den. Jag vill se studier som liksom jämför den med elektroder.
Men han sa ju att han hade en dykardräkt som var jättefina studier. Ja. Med kroppsreglering.
Ja, men det är inte din madrass.
Jo, den kyler ju ner. Den kyler ju ner dig.
Ja,
är det så? Ja, den är sjuk.
Ja, men jag tänkte på just tracking-biten.
Ja, det vet jag inte.
För det finns en annan, säkert, då, funktion i hans madrass, så att den kyler ner.
Det är det som är grejen med madrassen.
Värmer upp, kyler ner. Ja.
Det är det som är grejen.
Jajamän. Men grymt. Jag tycker vi har fan täckt jättemycket. Även om du inte fick gå igenom alla 25 tipsen om man förbättrar sin sömn, så tycker jag att det här var jättevärdefullt.
Man kan köpa boken.
Och jag tänker så här. Man kan, exakt. Vill man ha mer tips kan man köpa din bok. Inte den senaste boken, utan påmind om nu. En perfekt natt.
En perfekt natt.
Yes, och vi kan länka till den också. Du får säga vilken länk vi ska länka till. Men nu, innan vi släpper iväg dig, så tänker jag, du är ju aktuell med en till bok, och jag kan faktiskt visa upp den här för kameran, ni som tittar. Det är en bok som heter Omtyckta människor.
Yes.
Och du är så jävligt omtyckt, Björn.
Om jag är det?
Ja, men du,
alltså,
är
av oss är du grymt omtyckt.
Man gillar dig liksom.
Ja, men detsamma.
Jag måste läsa den tre gånger till.
Precis, det är en sån, ja, men det är en bok som handlar om, det är forskningen om likability, vad det är som gör att man tycker om människor och så, och den är superkonkret, så att det är 224 sidor egentligen tips om olika,
håll upp den i kameran,
olika sociala färdigheter som gör att man kan boosta relationer på olika sätt.
Så
ser den ut.
Jag vill dra det så långt och säga, om du är mer omtyckt kanske du blir mindre stressad och sen sover bättre.
Jag tänkte precis säga det.
Verkligen. Är det något, alltså, precis, så är det faktiskt. Att liksom,
kanske du måste äta kolhydrater också.
Kanske äta kolhydrater också, men allt hänger ihop. Och det finns ju nu massa otroligt intressant forskning om hur viktiga relationer är för oss.
Jajamän.
Till exempel har man sett att någon studie på 3,4 miljoner människor, som jag citerar i den här boken, där man ser att social isolering är en större riskfaktor för tidig död än vad till exempel rökning eller dåligt kolesterolvärde och sånt där är. Alltså så goda relationer är så otroligt viktigt för egentligen stressnivåer och för att vi ska må bra. Sådär.
Hur mäter man relationer? Finns det trackers för det?
Det brukar vara självskattning då, att folk får svara på vad man har för typ av relationer sådär, och hur bra de är och så. Men när det handlar, det är en massa relationsfärdigheter, hur man får det funka. Man kanske har en vänskapsrelation, hur får jag den att bli liksom en intim och riktig och bra vänskapsrelation? Eller så kanske man bara har svårt med det här lite ytliga sociala, grillkväll hos grannen och så. Massa tips för hur man får det att funka.
Nice. Mm. Det kan behövas ibland.
Mm, nej, men alltså jag tänker så här, den där boken, jag har ju börjat läsa på den, är jävligt lätt att läsa, tycker jag. Jag tycker du skriver sjukt bra. Jag tycker att du alltså skriver alltså, som mig. Men jag har ju faktiskt till och med fått hjälp med mitt skrivande, och därför blir jag ännu imponerad att du kan få ut det. För du har en pedagogisk skill.
Tack snälla.
Det har du faktiskt. Och det är fan, folk är jävligt... Fan, skärp er ni som ska på skriva. Men fakta är de så tråkiga.
Det ska fan vara roligt att läsa,
lätt,
eller hur?
Ja, vad fan spelar det för? Du håller på lika smart i sin bubbla. Liksom.
Folk är för dåliga på att tänka på mottagaren.
Ja, nej, men jag tycker du gör det jävligt bra. Alltså, hörni, köp omtyckta människor och en god nattsömn.
En perfekt natt.
Ja.
Och sen så har du två andra böcker, eller?
Jag har skrivit en bok om stress också. Stresshantering som heter Tid att leva. Och en om ledarskapspsykologi som heter Helikopterfaktorn. Så det är mina fyra.
Nice. Vi länkar till allihopa. Men jag tycker vi redan nu kan annonsa ett annat avsnitt om stress. Mm. Och då kan vi väl gå in lite mer på den boken.
Ja, verkligen. Grymt.
Men jag har en fråga innan vi lägger ner här. Mm. Den här boken, vad kommer man bli omtyckt av att läsa den boken? Eller vad är den största... För det här är en så här jobbig fråga jag har fått om min bok. Så jag tänker att jag ska projicera det på dig.
Ja.
vad är det bästa med den här boken efter att man har läst den? Eller vad är den bästa feedbacken du har fått om den här boken? För mig har det varit, jag hatar att läsa böcker, jag älskar din bok, jag har en helt annan syn på det hela, jag har ett annat lugn och så vidare. Det är liksom, speciellt folk som bara, jag hatar att läsa böcker, jag har liksom dyslexi och ändå kunde jag läsa din och så. Det är den bästa feedbacken jag har fått. Men vad är den bästa du har fått från din?
Men jag tror att det är att folk tycker att den är så himla konkret och användbar, att det är så här... Shit, det där kan jag gå och använda på den där middagen på fredag. Och sen också att det typ funkar. Men det är också, den bygger ju på jättemycket saker som jag jobbar med i kliniken, så att jag vet ju att det funkar. Alltså det är sånt som jag brukar så här, gå ut och testa det där nu. Nu ska du få testa det här nya beteendet på den här workshopen med jobbet och så. Och så märker folk att shit, så här, det funkar det.
Ja, men det är äkta liksom. Ja,
det är konkreta tips, det gillar jag.
Konkreta tips, men allt baserat på forskning, men otroligt liksom hands-on. Gå ut och gör det här.
Ja, fan vad nice, fan vad nice. Jag känner att jag vill läsa ut den helt nu. Jag har kommit 30% in på den.
Ja.
Det är skitbra. Men kommer man få ligga med den? Men helt ärligt.
Det är ju en legit fråga.
Det är en legit fråga. Jag tycker du ska trycka mer på det. Vill du?
Det kan jag nästan garantera.
Det är bra. Det är bra. Så.
Även om man är gift.
Ja, då ska man ju inte göra det då.
Ja, men med sin...
Med sin fru.
Ja. Nej, det var det jag menade. Han bara, du ska fy på dig. Nej, jag menar liksom så här, du blir ju mer omtyckt av din fru och fest med...
Ja, gud ja, verkligen. Det här är för alla typer av relationer, allt från liksom kundrelationer till partner, make, maka och så vidare, allt. Ja,
du vet att det här är ett inlägg för dig, va?
Ja, det är det.
Ja. Nice. Kommer man få ligga av att läsa din bok? Där, nu kommer du se försäljningen.
Grymt. Björn, tusen tack för att du tog dig tiden. Som vanligt, skitkul och jättebra snack. Och jag tror att det här avsnittet kommer flyga fan.
Grymt. Såklart. Kul att vara här.
Grymt.
All right, tack så mycket.
Det är bäst.
Tjabba.